Sådär. Jag satt precis här och tog glas vatten och spillde på hela mig här. Men jag hoppas att det har torkat in. Det är inte fläckar, annars så kan det vara det annars. Jag tänker vi ska börja med att be. Herre Jesus, jag tackar dig för den du är, Herre. Jag ber att vi ska söka dig idag, Herre. Hjälp oss att ta tid för dig, Herre Jesus. Hjälp oss att se på vad du har gjort och vad du gör i våra liv, Herre Jesus. Och inte glömma det du gör, Herre. Tack, Jesus. Amen. Jag ska börja att läsa ifrån Psaltaren 105, vers 1-5. Tacka Herren, åkalla hans namn, gör hans gärningar kända bland folken. Sjung till honom, lovsjung honom, tala om alla hans under. Ha er ära i hans heliga namn. De som söker Herren ska glädja sig av hjärtat. Fråga efter Herren och hans makt. Sök alltid hans ansikte. Tänk på det under han har gjort, på hans tecken och hans muns domar. Är det någon som har hört berättelsen om fotspår i sanden? Ringer någon klocka? Ja. Jag vet att jag hörde den för väldigt länge sedan. Och så har den, liksom, den återkommer ju då och då liksom upprepas. Och jag tänkte att jag skulle läsa den för er. En natt hade en man en dröm. Han drömde att han gick längs en strand tillsammans med Gud. På himlen trädde plötsligt händelser från hans liv fram. Han märkte att vid varje period i livet fanns spår i sanden av två par fotspår. Det ena var hans och det andra var Guds. När den sista delen av hans liv framträdde såg han tillbaka på fotspåren i sanden. Då såg han att många gånger under hans levnadsvandring så fanns det bara ett par fotspår. Han märkte också att detta inträffade i de mest ensamma och svåra perioderna i hans liv. Detta bekymrade honom verkligen och han frågade Gud om detta. Herre, du sa den gången jag bestämde mig för att följa dig att du aldrig skulle överge mig utan gå vid min sida hela vägen. Men jag har märkt att under de allra svåraste tiderna i mitt liv har det bara funnits ett par fotspår. Jag kan inte förstå att du lämnade mig när jag behövde dig som mest. Herren svarade, mitt kära barn, jag älskar dig. Och jag skulle aldrig lämna dig under tider av prövningar och lidande. När du såg bara ett par fotspår, då bar jag dig. Och författaren till den här texten är okänd. Men den är känd i hela världen. Och den har gjorts många tappningar på. Inte minst gangsterrapgruppen Kartellen med Sebastian Saxetti i spetsen. När de gjorde låten Ställ dig upp så hade de ett helt segment på en minut i slutet när de läste just den här berättelsen. Och som många vet så är Sebastian Saxett numera resepredikant och berättar om Jesus på fulltid. Och jag tänkte prata om just Jesu fotspår idag. Kanske inte att, han går bredvid oss, men det gör han ju verkligen. Men mer, hur kan vi hitta hans fotspår i Bibeln? Hur kan vi hitta det i våra liv? Och också liksom utmana sig, hur kan vi visa sådana fotspår för de som inte har sett dem innan, de som är runt omkring oss. Och om vi börjar i början som man ofta borde börja, så har ju faktiskt Jesus lämnat fotspår redan innan han föddes. Liksom. Vi tror att det är en historisk bok. Och får man säga att Bibeln har tråkiga bitar? Björn, får man det? Jag vet inte. Ja, eller hur? Jag var lite så här, ja. Men jag tänkte att jag skulle prova här lite så. Om vi säger så här, jag tycker att Romarbrevet är ganska intressant. Jag tycker apostlagärningarna är väldigt intressant. Evangelierna, är de som tycker att det är intressant, man kan bara göra lite så här. Eller le lite, så ser bara jag liksom. Ja. Om vi går lite djupare då, om vi tar någon gammal profet. Vi tar Jesaja, kommer läsa från Jesaja. Ja, några tycker det är Jakob Gunnarsson är bra. Ja. Om vi tar, om det blir lite svårt här, Daniel. Ja. Krönikeböckerna. Ja, Björn, han nickar fortfarande här, det är bra. Det är bra. Om vi tar så här, ett segment då. Släkttavlan i första Mosebok. Ja, vi har en kille som nickar där, det är bra. Och Om du sitter där och tänker nej, det är inte intressant, så tror jag att jag faktiskt kan få dig att tycka det efter den här korta stunden. För om vi tar då släkttalen i första Mosebok, vi kommer inte att läsa den, men de första namnen är då Adam som får en son som heter Set, Set Enosh, Kenan, Mahalel, Jered, Henok, Metushela, Lemek och så Noa som vi tänker då byggde arken. Och detta kan ju för många vara bara namn liksom. Svåra namn. Jag har inte träffat någon som heter Metushela. Är någon annan som har träffat? Nej. Och mitt namn Elias, det betyder Gud är Herren på hebreiska. Jag tycker det är ganska klingande liksom. Björns namn är lätt att förstå vad det betyder. Jakob som leder mötet betyder bedragare. ja. Men vissa säger också att det betyder Gud må beskydda. Så det finns hopp för dig fortfarande. Så, ja. Men om vi tar de första namnen då. Och detta skrevs ju liksom långt innan Jesus föddes. Det vet vi ju liksom. Vad betyder de då? Är någon som vet vad Adam betyder? Människa, precis. Set betyder utsedd. Enosh betyder dödlig. Kenan betyder sorg. Mahalel betyder den heliga guden. Jered betyder ska kliva ner. Henok betyder lära. Metushela betyder hans död ska bringa. Lemek betyder det sorgsna. Noa betyder vila. Om man läser upp de här namnen då, betydelsen av dem, de första namnen i Bibeln, så blir meningen så här då. Människan utsedd till dödlig sorg, men den heliga guden ska kliva ner och lära att hans död ska ge det sorgsna vila. Det är ju helt fantastiskt. Så redan i de första namnen i Bibeln så får vi redan historien om Jesus. Och jag tror att detta är hur Jesus har satt sitt fotspår, som han gör så ofta i det gamla testamentet. Och förbundsarken kanske man känner till med de 10 Guds bud. Det är också en bild av Jesus. Vi får se att den är byggd av trä som symboliserar Jesu mänsklighet och guld som symboliserar Jesu gudomlighet. Och vad är det arken bär? Jo, precis som Jesus så har arken Guds lag inom sig. Och Jesus hade ju verkligen lagen i sitt inre. Och Jesus lämnar också fotspår via profeterna. Vi nämnde Jesaja innan. Det mest kända segmentet kanske är Jesaja 53. Som faktiskt kallas för det förbjudna evangeliet. För att det är faktiskt så att inom många judiska traditioner så läser man inte detta. För det pekar så mycket mot våran Jesus. Och jag tänkte vi skulle läsa det. Hela det kapitlet faktiskt. Och detta är skrivet 600 år före Jesus födelse. Ungefär. Vem trodde på vår predikan? För vem blev Herrens arm uppenbarad? Som en späd planta sköt han upp inför honom. Som ett rotskott ur torr jord. Han hade varken skönhet eller majestät när vi såg honom. Inget utseende som vi drogs till. Han var föraktad och övergiven av människor. En smärtornas man och förtrogen med lidande. Han var som en som man skyler ansiktet för. Så föraktad att vi inte respekterade honom. Men det var våra sjukdomar han bar. Våra smärtor tog han på sig. Men när vi såg honom som hemsökt, slagen av Gud och pinad. Han blev genomborrad för våra brott, slagen för våra synder. Straffet blev lagt på honom för att vi skulle få frid. Och genom hans sår är vi helade. Vi gick alla vilse som får. Var och en gick sin egen väg. Men all skuld lade Herren på honom. Han blev misshandlad, men han ödmjukade sig och öppnade inte sin mun. Som ett lamm som förs bort för att slaktas, som ett får som är tyst inför de som klipper det, så öppnade han inte sin mun. Genom våld och dom blev han borttagen. Vem i hans släkte betänker att när han rycktes bort från det levandes land blev han plågad på grund av mitt folks brott? Han fick sin grav bland de ogudaktiga, men var hos en rik vid sin död. För han hade inte gjort något orätt och inget svek fanns i hans mun. Det var Herrens vilja att slå honom och låta honom lida. När du gör hans liv till ett skuldoffer får han se avkomlingar och leva länge. Och Herrens vilja ska ha framgång genom hans hand. Genom den möda hans själ har utstått får han se och bli till freds. Genom sin kunskap förklarar min rättfärdiga tjänare det många rättfärdiga. Och han bär deras skulder. Därför ska jag ge honom det många som hans del. Och det starka ska han få som byte. Eftersom att han utgav sitt liv i döden och räknades bland förbrytare. Han som bar det många synd och gick in i överträdarnas ställe. Ja, Jesus, jag vill bara tacka dig, Herre, för vad du gjorde. Jag tackar dig, Jesus, för att du satte fotspår, Herre Jesus. Och att du sen visade på att det här var det som skulle komma. Jag tackar dig, Jesus. Och Jesaja, om vi går tillbaka till namn, är ju faktiskt samma namn som Jesus. Det betyder precis samma. Det betyder Gud räddar. Och i Jesaja bok så är det 66 kapitel och i Bibeln så är det 66 böcker. Jag tror inte på att det är en slump. Och konfirmander, jag har ju faktiskt lärt er en liten tumregel. Hur vet man hur många böcker som finns i Gamla testamentet och hur många som finns i Nya? Kommer ni ihåg? Vad sa du? Multiplikation? Ja. Tre gånger nio. Ja, så 3 × 9 kan man tänka. Så 39, 3 × 9. 39 böcker är i Gamla testamentet. Om man tar 3 × 9 får man 27. Och 27 böcker är det i Nya testamentet. Så det är väldigt lätt att komma ihåg. Och om vi delar upp Jesaja bok som vi gör med Bibeln. Så tar vi de 39 första och de 27 sista. Vilket kapitel hamnar i mitten av de här 27 sista? Det är 14 kapitlet av de 27 sista. Någon som vet vilket kapitel det är? Ja, du behöver inte räkna ut det så. Det är Jesaja 53. Det hamnar alltså i centrum av, om vi nu skulle dela upp Jesaja som vi gör med Bibeln, med Nya testamentet, det hamnar i centrum. Jag tror inte heller detta är en slump. För Bibeln är inte uppbyggd av tillfälligheter. Utan jag tror att Jesus vill säga att det som är det centrala i Nya testamentet, det är att jag kommer att offra mig. Och om vi nu ganska naturligt hoppar till det Nya testamentet, så är det ju väldigt lätt att se Jesu fotspår när han faktiskt går här på jorden. Vi kan ju faktiskt läsa när han går från stad till stad till stad. Och vad är det som händer när han går runt där? Jo, människor blir helade sådär. Det var visserligen från den helige ande som flödade utan mått från honom, står det. Men det är väldigt tydligt att se att där Jesus går, där sker mirakler. Och människor blir upprättade. Och en historia som jag ofta brukar dra i kontexten av Jesus är kvinnan vid Sykars brunn i Johannesevangeliet 4. Och Jesus möter en kvinna där. Och hon lever i mycket skam och skuld. Men efter mötet med Jesus så är hon så övertygad om att hon ändå är älskad på något sätt. Att hon kan inte göra något annat än att berätta för alla i staden som redan visste allt vad hon hade gjort. Jag träffade en som visste allt om mig. Han är Messias. Jag tror att Jesus satte spår i henne. Och efter Jesu uppståndelse och död innan det, så ser vi ju också hur Jesus använder apostlarna. Och jag försöker inte måla upp mig själv som en apostel, verkligen inte. Men de här, de tog varje chans de fick att berätta om Jesus. Varje tillfälle tog de. I varje stad de var, i varje hus de blev inbjudna till, så berättade de om Jesus. Och förra sommaren när jag jobbade på Magna här i Vårgårda som sommarjobbare. Och jag vet att alla inte är lika sjuka i huvudet som jag. Men när jag tänker så här att okej, jag kommer inte träffa de här personerna igen. Jag kommer tillbringa x antal timmar bredvid dem. Då bara måste jag berätta om Jesus. Det går inte för mig att inte göra det. Så att, det slutade med att jag fick be för en i min ålder. Och så var det ett väldigt spännande möte jag tänkte dela för er då, med en äldre kvinna. Och hon berättade när vi kom in på våra liv så där, för man kunde ändå prata mellan jobbet liksom. Så berättade jag att jag var kristen, och då sa hon så här att jag tror på det andliga, sa hon. Jag tror att det finns andar eller en dimension bredvid den här, säger hon så där. Och jag frågade henne, ja men tänker du liksom att hus kan vara hemsökt och såna grejer? Ja, exakt, sa hon. Och sen så sa hon, ja men jag tror att hus kan vara hemsökta. Och så sa hon att jag har faktiskt en Jesus-staty på min fläkt hemma, och det skyddar mot sånt, sa hon. Och min första tanke, hur har man inte reflekterat då varför det skyddar liksom? Varför just Jesus skyddar, om han nu var en vanlig människa? Men så frågar jag lite vidare, ja men jag tycker inte man ska se på det så, men tittar du på det okända och sådana program på tvn där man tar kontakt med de här andarna liksom? Och då så sa hon, ja men det gör jag, är faktiskt ganska intresserad av det, sa hon. Och så frågade jag henne så här då, vad händer om du säger namnet Jesus till en ond ande då? Då sa hon, ja då springer de ju, sa hon. Det var ju självklart för henne. och jag, den enda frågan jag lämnade med henne då liksom var, varför springer de när de hör namnet Jesus? Vad är det som är så speciellt med just det namnet då? Jag fick inget svar från henne faktiskt. Men vi jobbade ju många timmar efteråt, så jag tror inte om vi var ovänner efter det. Men jag hoppas och tror att jag fick lämna av liksom ett spår av Jesus, eller i alla fall en tanke som fick henne reflektera. Och jag älskar vittnesbörd. Det jag precis berättade, det var ett vittnesbörd liksom. Vissa vittnesbörd handlar om helanden, och jag tror att det är livsviktigt för oss att komma ihåg det som Jesus har gjort för oss. För annars så kommer våran tro liksom att rinna ut i sanden. Och det är väldigt lätt för oss att glömma. Vi är ju människor. Jag glömmer saker varje dag, det vet Nanne. Det jag och vi brukar uppmuntra ungdomar till, det att när Gud har gjort någonting i ditt liv, skriv ner det då. Skriv ner det. För det är så lätt att glömma. Vilka spår har Jesus gjort i ditt liv? Och om någon skulle fråga dig, vad svarar du då? Har du någonting att svara på den frågan? Jag tror att det kan vara bra att reflektera över det. Och kanske sitter du här och känner, jag har ingenting att komma med. Jag har inte ett enda vittnesbörd av värde. Jag har inte ens en tro på Gud. Och till det vill jag bara säga att sök då efter Jesu fotspår i de som sitter bredvid dig i bänken. Fråga. Och till er som sitter bredvid i bänken, var beredda, för det kommer komma frågor på eran tro. Och då kan det vara skönt att ha reflekterat över det. Varför har jag lagt hela mitt liv i någon som dog för 2000 år sedans armar? Jag tror att han uppstod, men alltså, för någon som inte tror, är det ju absurt egentligen. Och jag är övertygad om att det finns massor av vittnesbörd i den här församlingen som skulle kunna delas på annat sätt än genom dela trogudstjänster. Vi har ju dela trogudstjänster, och det är inget fel med det. Men min uppmuntran till den här församlingen senast jag predika står kvar, och det är att alla här som tror på Jesus ska ta med sig en person till kyrkan under ett års tid en gång för att öva sig i sin evangelisation utan press. Men jag tror att det är möjligt. Men det jag vill uppmuntra idag är att söka efter Jesu fotspår i ditt liv, i andras liv. Och hur kan det få leda till att andra får möta honom? För det är ju faktiskt bara det som spelar roll egentligen. Om vi bara tror på Jesus och ser att vi har funnit evigt liv men inte berättar om honom, då är det som att vi hittar ett vattenfall med friskt vatten. Ja, det är faktiskt bilder som Bibeln talar om. Vi hittar ett vattenfall med friskt vatten. Och sen när vi ser någon törsta så berättar vi inte om det här vattenfallet. Du kan få komma upp och börja. Och vi kommer att öppna förbönen nu. Och är det så att du känner att jag har inget att komma med, jag behöver hjälp, så ber jag dig att bara testa. gå på förbön. Sök hans fotspår i dem runt omkring dig. Och jag vill läsa från Filipperbrevet 4, 6-7. Bekymra er inte för något, utan låt Gud få veta alla era önskningar genom bön och åkallan med tacksägelse. Då ska Guds frid som övergår allt förstånd bevara era hjärtan och era tankar i Kristus Jesus. Kom med dina önskningar till Gud, små och stora. Och låt inte lögnen av att det finns de som behöver mer förbön än mig komma. För vi ber så länge det behövs. Verkligen. Det finns ingen som Gud tänker på mer eller mindre än dig och dig och dig. För att han har själv lovat att tankarna för var och en här inne är mer än sandkornen på jorden. Så stor är han liksom. Ja. Herre Jesus, jag tackar dig för att du älskar oss, Herre. Tack Jesus för att du har gett oss ett evigt liv, Herre Jesus. Att du dog på korset för våran skull. Och vi ber att vi ska få modet att dela med oss av dig, Herre. Och inte hålla det för oss själva, Herre Jesus. Det går inte. Kom, helige Ande. Jesus. Amen. Det finns förbön där bak, även inne i bönerummet. Och man får tända ljus och skriva bönelappar som vi ber för varje fredag också. Välkomna.